Artikel 6. Nu ska vi återvända till Synskadades museum där vi ju gjorde en hel serie inslag i höstas. Och anledningen till vårt återbesök är att vi så här kring 8 mars ska få höra om en mycket betydelsefull kvinna som genom historien hamnat lite i skuggan av en betydligt mer känd man, nämligen Per Aron Borg, Manila-institutets grundare. Charlotte Sojerling nämns i historieböckerna som Per Aron Borgs första blinda elev som hjälpte till vid starten av den första organiserade blind- och dövundervisningen i Sverige. För att få veta mer om vem hon var och vart hon tog vägen så har Gilda Stiby vid Synskadades museum gjort ett omfattande detektivarbete i arkiven. Och det är det vi ska få höra om nu.
Ett människoliv, det är ju som en väv. Och livsvävarna, de berör ju varandra. Och i de här mötena så uppstår ju konturerna av ett liv. Och det är precis så vi ska försöka hitta fram till hur såg Charlottes liv ut.
Några dikter, några sångtexter, ett par skrivprov i planskrift av de äldsta som finns bevarade i Sverige faktiskt. Och så en harpa. Det är de saker som finns kvar i våra dagar efter Antoinette Charlotte Sojerling, eller Sejerling som man också säger. Ändå har Gilda Stiby på Synskadades museum en hel pärm med papper framför sig. Charlotte Sojerling står det på den och den är fylld med gamla dokument, dagboksanteckningar, brev. Det är sånt som andra har skrivit om henne. För avtryck har hon satt den här Charlotte, även om hon inte riktigt syns själv. Det är inte som med Per Aron Borg, som alla än idag kan se stå staty framför Manilaskolan på Djurgården. Men frågan är om det alls skulle finnas någon skola där om det inte vore för Charlotte. Det började på hösten 1807 när Per Aron Borg av en tillfällighet kommer i kontakt med den blinda, då drygt 20 år gamla Charlotte Sojerling på ett fruntimmerspensionat i Stockholm. Borg brukade ge kvinnorna där musiklektioner och med Charlotte började det med harpa, men sen blev det snabbt andra ämnen också. För Borg märkte snart att hon gjorde otroliga framsteg. Hon lärde sig tyska och franska på nolltid och efter bara 7 månaders undervisning ville Borg visa upp henne och ordnade en offentlig examination i Stockholms börshus med en mängd prominenta personer närvarande i publiken. Borg hade nämligen fått en idé.
Efter de här 7 månaderna så är han alltså helt lyrisk och han ser framför sig då att det här är någonting som han verkligen skulle vilja och skulle kunna ägna sig åt om han fick pengar till det. Och då skriver han så här. Min blick är fästad på en allmän undervisningsanstalt för blinde. Därav dessa vanligen till hospitaler och fattighus dömda bröder. Man kunde göra verksamma samhällsmänniskor där man bland dessa olyckliga kunde utså frön eller principer som med mera utveckling av världen eller högre undervisning kunde dana forskaren eller tänkaren eller den lärde eller talangerna eller den nyttige och alltid säkert den genom sin omskapning lycklige.
Det var så det började och det gick vägen. Examinationspubliken lättade på plånböckerna och Borg fick medel till att utöka undervisningen och fortsätta, i alla fall ett år till. Sen gjorde han en ny examination, berättar Gilda. Då var det fler elever med och i publiken närvarade själva drottningen, Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp. Men den som alla talade om efter det här tillfället var Charlotte Sojerling.
Det finns alltså ett ögonvittne som en bibliotekarie gör väl. Och han är väldigt imponerad av Charlotte. Och han skriver så här. Av alla eleverna har ingen gjort större framsteg än mamsell Antoinette Charlotte Sojerling. Utom den färdighet i fruntimmerslöjder hon vunnit och ökat äger hon ovanlig håg att lära både språk och vetenskaper samt förer pennan att skriva en redig och läslig stil. Hon spelade harpa och sjöng egna verser. Och efter det gick hon fram till drottningen för att överlämna sina egna handskrivna rader med verserna. Och när drottningen då nedlät sig till att tala med henne och uttrycka sin välvilja, då blev mamsell Sejerling så djupt rörd över så mycket hög nåd att hon svimmade. En närvarande åskådare, greve Gustav Snoilsky, på det livligaste intagen av denna scen, författade genast en sång i underdånighet ställd till drottningen och ut i vilket avseende på hennes nyss anförda bland annat heter: Här den blinda sångmön rörd sig ter och av vanmakt dignar ner. Ja, men det är lite underbart. Är inte det här lite, är det lite 1700-tal över det här fortfarande, va? Att genast så diktar man en sång.
Man kan ju tänka att det var precis rätt sak av Charlotte att göra också. Ja. Att svimma på ett nobelt sätt.
Det är precis det jag tänker komma till här nu. Hon spelade ju Per Aron Borg i händerna och helt makalöst. Och för inte kan man tänka sig att vem som helst skulle ha klarat av att ta en publik med storm på det sättet som hon gör både 1808 och 1809. Vem var egentligen den här flickan som Per Aron Borg benämner då som fattig och olycklig?
Charlotte Sojerling var dotter till en framstående teaterdirektör. Hennes mamma var skådespelerska och de drev vad som då var det högst ansedda teatersällskapet i Sverige vid den tiden. Charlotte var alltså uppvuxen med teater. Hon hade själv varit med och spelat och sjungit. Hon hade stor scenvana. Hennes pappa var tysk från början och han var den som införde Molière och Racine i Sverige och som översatte deras pjäser från franska till svenska. Med andra ord var det nog heller inte första gången som Charlotte kom i kontakt med de här språken. När Charlottes pappa dog fortsatte hennes mamma att driva teatern. I början av 1800-talet flyttade de till Finland och Charlotte följde med. Fast efter en tid skickas hon tillbaka till Sverige för att genomgå en ögonoperation för att kanske få synen tillbaka. Men den misslyckas. Och pengarna var slut. Och Charlotte hamnar på ett pensionat för fattiga kvinnor.
Frågan är ju hur mycket Per Aron Borg visste om allt det hon bar med sig av kunskaper och annat när han började undervisa henne. Det kittlade ju säkert hans pedagogiska fåfänga i alla fall att hon gjorde så otroligt snabba framsteg. Och det kanske gynnade henne också eftersom hon var lite strandsatt när han träffade henne.
Efter att Charlotte och Per Aron Borg träffats så flyttar hon in hos dem i deras hem och bor sedan kvar hos Borg och hans fru i 3 år. Under tiden startas Allmänna institutet för blinda och dövstumma upp och undervisningen bedrivs inne i centrala Stockholm och Charlotte hjälper till att undervisa de andra eleverna. Per Aron Borg och Charlotte Sojerling arbetar tätt tillsammans.
Han är helt betagen i hennes lysande intellekt. Och 1808 så låter han trycka en skrift där han konstaterar att kvinnor klarar av de flesta yrken lika bra som män. Han menade att så många områden hade berövats kvinnorna. Och han säger sig också ha kommit fram till att det mest lämpliga yrket för Charlotte är läkaryrket. Och att han förberett för medicinsk undervisning av 2 läkare. Så du kan ju tänka dig vilken lycka alltså. Han lägger fram oändliga möjligheter framför hennes fötter. Och att tala för kvinnorna på det sättet han gjorde, det var långt, 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 långt före hans tid.
Det var ett själarnas möte, säger Gilda Stiby. Och för Charlotte var det definitivt något mer också. Så på hösten 1809 dör Per Aron Borgs fru. I samma veva har även Borg varit sjuk och han har vårdats i hemmet av en sjuksköterska. Och alldeles snart efter den första fruns död så gifter han om sig med henne.
Då bryter Charlotte helt med Borg och reser därifrån. Hur den här brytningen har gått till vet vi ju inte. Vi kan bara gissa att den täta och fantastiska samarbete som de hade och troligtvis hennes förälskelse måste ha blivit en grym besvikelse när han går och gifter om sig direkt med någon annan. Man kan ana kanske lite av arkivmaterialet att han kan ha, att både hans döende fru och familjen kan ha rått honom att gifta sig med den här. Jag vet inte om det kan ha funnits synpunkter på att de var oroliga att han skulle gifta sig med en blind eller så, för det är klart det fanns mycket fördomar, men det vet vi som sagt inte. Men däremot så framkommer det ju att det var dramatik kring det här avskedet mellan dem.
Charlotte Sojerling reser till Finland till sin mamma. Men mamman har stora ekonomiska problem. Hon sitter häktad på grund av obetalda skulder. Charlotte uppträder med sin sång och sin harpa, men det är svårt att klara sig. Då kommer det ett erbjudande från Ryssland. Ryktet om Charlotte har spridit sig och den ryska kejsarinnan har fått höra talas om den unga kvinnan som var med och startade blindundervisningen i Sverige. Och nu vill hon att Charlotte Sojerling ska komma till Sankt Petersburg för att arbeta vid det nystartade blindinstitutet där. Det gör Charlotte. När hon sen efter flera år kommer tillbaka till Finland får hon ett brev. Det är daterat den 24 mars 1818 och det är från Per Aronborg som vill att hon ska komma hem.
Det står så här. Du må döma mitt hjärta och mitt uppförande hur du vill. Jag är likväl alltid densamma, och om du icke precis hatar en vän som du fordom hade tillgivenhet för, så kom åter till honom. Du är inte allenast välkommen för honom, utan för hans tredje hustru som kände dig och tusen gånger beklagat dig, ty hon led på samma gång som du, samma för världen dolda smärta, fastän för olika föremål. Alltså olycklig kärlek får man väl nästan förstå, va? Mm. Du kan med din ankomst hit både bereda din egen lugna framtid och bidraga till din fostrares glädje, heder och lycka.
Det är inte bara av omtanke han skriver. För så här 8 år efter deras separation behöver Per Aronborg Charlotte Sojerling igen. Det har nämligen skurit sig rejält mellan honom och drottningen, och det har blivit konflikter mellan lärarna på Manila där hans institut numera ligger. Situationen är allvarlig, men Charlotte Sojerling, tänker han, hon skulle kunna ställa allt till rätta igen. Om hon kom hem. Men det gör hon inte. Inte förrän 1823. Då har Borg, bara några månader tidigare, mer eller mindre flytt från Sverige till Lissabon på grund av de djupa konflikter som han hamnat i här hemma. Och när han är borta dyker Charlotte Sojerling upp. När drottningen fyller år anordnas en middag till drottningens ära ute på Manila, dit Charlotte bjuds in. Där finns också Per Aronborgs tredje hustru, Majken kallad. Och hon berättar om Charlotte Sojerlings återkomst i ett brev till Borg.
Och då skriver Majken så här. Nu ska jag roa dig med några berättelser. Den 8 november var drottningens födelsedag, på vilken Åman ställde en middagsmåltid för de dövstumma. Även var Åman så artig och bjöd mig, och Charlotte Sejerling var bjuden. Som jag helt uppriktigt måste säga väckte ett allmänt uppseende och bifall.
Det är återigen Charlotte Sojerling som snor hela showen. Borgs hustru beskriver hur riksdagsmännen blir så rörda att de faller i gråt när Charlotte improviserar en visa till drottningens ära, och alla blir som förtrollade, även Borgs nuvarande hustru.
Du kan aldrig tro vilket djupt intryck detta gjorde på mitt hjärta. Och jag tyckte du genom slitningarna med Charlotte förlorat vad du i tiden aldrig kunde återfinna, nämligen en varelse igenom vars hela själstillstånd tillgivenhet och geni du kunnat gjort det största underverk med och förskaffat dig ett odödligt namn genom föreningen med henne. Genom föreningen med henne, skriver hon alltså. Alltså, så hon i princip tycker att han var dum som inte gifte sig med henne.
Vilken idiot det var som inte tog henne.
Fem år senare kommer Per Aronborg tillbaka till Stockholm efter en dramatisk seglats från Lissabon. Bara en månad efter hans ankomst dör Charlotte Sojerling. Men de hinner träffas, Borg och hon, en gång till. Och det har då gått 18 år sen sist. Charlotte har nämligen skrivit ett testamente där det står att hennes trotjänarinna ska få det som hon har kvar när hon dör. Hon kallar till sig Per Aronborg för att få testamentet bevittnat. Han kommer tillsammans med en annan man. Dagen efter är Charlotte död. I Per Aronborgs dagboksanteckningar nämner han henne bara två gånger. När de först träffas och så nu.
25 september 1828 dog Charlotte Sejerling. Vilken som min första blinda elev utgjort en så betydelig del av mitt instituts historia och i avseende på min person visat så märkvärdiga drag av tacksamhet, tillgivenhet stark och slutligt rättvisande.
Vad tror du hände då när de såg sig igen efter 18 år?
Ja, det kan man verkligen bara spekulera kring. Kanske ingenting, och det kanske krossade henne.
Vi hörde Gilda Stiby vid Synskadades museum och reporter var Lotta Hedin.